Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Måndag morgon igen och Hockeystudion är tillbaka efter en, ja men kanske inte riktigt lika fullspäckad vecka, men en omgång har vi ändå greppat tag i och sen ska vi dela ut lite julawards från Hockeystudion. Jag heter Julia Karlsson och med mig på länk har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Hur mår vi ni?
Ja men tack, det var bra Julia, det måste jag säga. Det som du säger, det har ju gått lite på halvfart med SHL-hockeyn den här veckan. Men det är ju väldigt tur att det alltid finns en massa annat att stoppa fingrarna i. Eller vad man säger för någonting. Ja, nej, så att det inte varit sysslolöst men inte lika mycket fokus på SHL.
Men det här är väl ganska bra upplägg att man det har ju varit landslagsuppehåll och då brukar det vara dött. Och den här tiden så brukar det ju vara att man sitter på någon kall ishall i Moskva och kollar på European Hockey Tour och sådär. Men nu har man i alla fall haft en omgång SHL under landslagsuppehållet. Jag hoppas att man kan hålla fast vid det. Jag vet kanske var orättvist mot Örebro och Leksand saknar några spelare och sådär. Men överlag så tycker jag att kör i december. Jag tycker det är en fantastisk hockeymånad. Stäng inte ner 10 dagar för att det ska spelas 3 landskamper, tycker jag är onödigt.
Men blir det inte lite löjets skimmer över det? Liksom, här ska SHL-lagen spela viktiga matcher utan sina bästa spelare. Här ska landslaget åka och spela landslagsturnering med någon sån här hopplock liksom, typ, så man får bara plocka en spelare från varje lag och det ska vara spelare från Schweiz. Så, jag tycker det blir lite mycket kvantitet och lite kvalitet, men det är ju jag det.
Och det som är intressant är att Tre Kronor vann ju turneringen nere i Schweiz också. Trots att man då liksom plockade några spelare från Schweiz. Man fick plocka max en spelare typ per lag i SHL. Så att, och ändå med det här liksom pusslet så lyckades Hallam vinna den här turneringen. Nu är ju inte Ryssland mer då, av förståeliga skäl. Då, men då kanske inte spelar så stor roll vilka spelare man plockar med. Bara landskamperna blir av, tv-bolag, sändande bolag blir glada. Och att Schweiz i det här fallet som arrangörsnation blev glad.
Men tror du inte det är en farlig väg då? Tror du inte att man liksom devalverar Tre Kronor-värdet? Vi åker spelar och ingen bryr sig.
Har vi inte gjort det i många år då?
Eller jo, egentligen? Men är vägen då att man devalverar ännu mer? Eller är vägen att man försöker och devalvera upp det? Lite grann tänker jag då.
Men, ja. Men hur kan man devalvera upp det då? Hade du blivit mer glad om vad ska man säga... Alltså, de bästa måste ju vara med för att det ska bli landskamper som betyder någonting. Jag satt ju igår och kollade väldigt mycket fotbolls-VM sista tiden. Och jag känner mig så avundsjuk att de får ha den här turneringen där alla de bästa är. Det känns som att hockeyn aldrig får ha det. Och att vi spelar någon typ av B-kupper hela tiden. Där vi försöker liksom krama ur att det här är landslaget och det finaste vi har. Men det blir ju liksom aldrig på riktigt.
Nej, och det är ju där lite kritiskt, för jag tycker väl att man kanske borde gå åt den vägen att man i alla fall försöker göra det allra, allra bästa som går. Att åtminstone alla spelare i Europa är tillgängliga i alla fall. Att man kanske hellre spelar en dubbellandskamp då mot Finland eller om det nu är Tjeckien eller vad det än är. Att man försöker skapa en liten boost runt de matcher som ändå spelas. Så att det är givet att man i alla fall kan plocka ut de bästa tillgängliga i Europa. För att skapa det. Jag tror inte rätt väg att devalvera ännu mer om jag ska vara helt ärlig. Samtidigt så, ja, jag tycker att man är på en farlig väg där. För landslaget är liksom, landslagsidrotten är ändå det viktigaste man har för att marknadsföra en sport. Titta på handbollen när det är mästerskap, titta på fotbollen när det är mästerskap. Alltså det är skidorna, även om det är individuell sport. Alltså det är ju där man skapar det här breda intresset. Och jag är orolig att hockeyn bara blir en sån här smal företeelse för de mest intresserade. Typ att jag tror att vi pratade med en icke-hockeyintresserad människa och frågade honom hur ser liksom mästerskapen ut med hockeyn? Hur tittar du då när det är mästerskap? Och så tror jag det är väldigt litet del som gör det längre för att det har det, man orkar inte bry sig när det blir så devalverat.
Det är ju ett sätt för de här arrangörsnationerna, Schweiz, Finland, Tjeckien och Sverige. Det är ett sätt för förbunden att få in pengar till...
Blir det så mycket pengar då? Blir det pengar?
Jag vet
på
inte, men varför har man turneringarna för egentligen då? För att, jag menar, säga att hur många i den här truppen kommer vara med i VM sen och kanske spela i någon av de tre första femmorna? Det blir ju inte så många, det kanske blir någon. Om nu inte att NHL bara säger tok nej, men det kommer ju komma minst 10 spelare från Nordamerika och bli stommen i landslaget.
Ja, men det är väl klart att det finns ett värde i att som förbundskapten kunna vara ute och inte minst underhålla sin coachning, även kunna titta på spelare och se vilka 5, 6, 7 som kan vara aktuella för VM och sånt. Så det är klart att det finns ett värde från förbundet och förbundskaptenen att spela de här turneringarna. Men jag tycker att man skulle hitta ett bättre format, och det har jag väl sagt i 10 år snart, än det som finns nu. Men man är väl uppbunden med lite avtal i de här turneringarna, och det ger väl någon krona. Det kanske ändå ger lite mera plus än vad det skulle göra att spela individuella landskamper sådär lite mer och så. Så att det här var väl också mycket ryskt påfund, kan jag tänka mig. Jag tror att ryssarna har haft ganska stor del i att den här turneringen har spelats då, Euro Hockey Tour där, och där har väl också, så att ja, jag tycker man behöver tänka nytt. Jag tror man är på en farlig väg i alla fall.
Man får väl sätta sig ner förbundet, ja, även kanske vilka länder i Europa man vill samarbeta med eller jobba med, och sen fundera på hur löser det här. För det har ju också varit så att när Finland har sin turnering i höst, ja, men Då satsar ju Finland, då får de sitt bästa lag. Ryssarna är ju helt galna i sin turnering i december. Och sen skickar ryssarna ett juniorlag till Sverige i februari när det är Sweden Hockey Games. Det blir också lite att man... Det blir ju inte heller att det finns en turnering där alla lassar in. För att alla fokuserar på sin egen hemmaturnering. Och det blir ju inte heller bra. Då röstar man ju bara efter klubbhjärtat eller efter nationshjärtat också. Men jag har ingen bra lösning på det heller. Jag tyckte det var jättekul ändå. Jag tyckte att det funkar med matcher i lördags och i söndags och när var det torsdags också, trots att det var landskamper. Det var ju, man kunde ju flippa på tvn och välja om man vill kolla på Sörensen eller Tre Kronor eller Rögle eller vad man vill kunde få kolla på.
Jag undrar, vad hade Abris drömscenario varit när det gäller landslaget versus klubblagen?
Nej, men det är väl som jag var inne på lite grann, att man heller, det finns ingen jättebra lösning i att vi har inte tillgång till de bästa, men jag tycker väl att man ska försöka maximera i alla fall det som är nu, och en grund i det är väl ändå att man har alla de bästa spelarna i Europa är i alla fall tillgängliga att tas ut. Det är ju i alla fall ett bra grundfundament, tycker jag, så att det ändå blir en status att spela i landslaget, att det inte bara är en testverksamhet där man ska testa olika spelare varje gång, för det tycker jag blir lite löjets skimmer över. Och sen exakt upplägget, det är ju svårt att trolla också. Ryssland som hockeynation var ju ändå en attraktiv motståndare att möta. Och det var ju redan ganska tunt i Europa med häftiga motståndare. Så att det har inte underlättats av att de är allrätt inte är med och spelar längre. Det gör ju inte det enklare att få ihop häftiga matcher.
Det har väl varit en del snack också om att kanske inte ha... Eller det är bara ett önsketänkande från mitt håll, att kanske inte ha liksom VM varje år.
Ja.
Och såna, alltså, för det blir väldigt urvattnat också på det sättet. Det är väl därför det är roligare, nu menar jag inte så, men det är därför folk kanske tittar mer på fotboll och sånt, för det händer inte så ofta liksom.
Fast VM är en kassako för de flesta nationer. Det är nästan bara Sverige som har tufft att få ihop. När VM går i Finland, jag vet inte vad de gick plus nu senaste VM, eller när de gick i Tjeckien och sådär. Det är en kommers utan dess like, och de har ganska stora grundavtal när de har arrangerat VM. Så att det blir en omöjlighet, eftersom pengar är så viktigt i samhället, att inte spela VM varje år. Det kanske låter lite tråkigt för oss, men det landet som arrangerar VM och kan göra det bra, som Finland lyckas med, Ryssland lyckas med, Tjeckien är bra på det. Mm. Där tjänar förbunden väldigt, väldigt stora pengar.
Vad tycker ni om Sam Hallands insats i landslaget hittills då?
Han har fått den här perfekta starten. Jag kommer ihåg när Garpenlöv tog över Tre Kronor och sådär. Då var det ju liksom, jag tror jag kom sist i de två första turneringarna någonting. Det var ju så här, man bara, åh, vad är det som händer? För då var det negativt direkt. Nu har ju Sam blivit liksom good old Sam direkt ungefär och så. Men sen handlar det ju inte om, egentligen, det handlar ju om, nu ska han sätta ett flygschema över till Nordamerika och försöka övertala Erik Karlsson och alla andra som missar slutspelet där borta, kanske även Vancouver-gänget, att kom hem så gör vi ett roligt hockey-VM. Det är det vi behöver, och se Tre Kronor spela kanske VM-final i maj eller första juni eller när det kan bli nu i Finland.
Mm. På tal om Samhalland så kan vi väl släda över till Växjö och omgången som har varit. Det har ju hänt, som vi sa, det har inte varit en flera omgångar, men vi har en att grotta ner oss i. Var ni iväg på någonting, någon av er två?
Nej, jag var faktiskt inte iväg.
Nej.
Jag var på hemmaplan.
Okay,
jag har varit soffpotatis också.
Ja, men det går lika bra det. Vart vill ni hugga tag? Vi kan väl börja med Växjö HV då. Jag ställde mig frågan till er. Vann Växjö rättvist där när de tog bonuspoängen?
Ja, i stora hela. Nu såg inte jag hela den matchen, men av det jag har sett på highlights och sådär, så tycker jag väl liksom att Växjö har ju rättvist är det. Så Växjö har ju verkligen något man har gjort den här hösten, så är det ju hitta sätt att vinna matcher. Jag var ju sådan mot Brynäs här bland annat, där man var rätt så utspelad och man åker därifrån med tre poäng ändå. Så att det är ju lite så Växjö jobbar. Man vinner matcher. Sen kan man alltid diskutera hur nära HV var och sådär. Men det var ju ganska underhållande match till mål och sådär. Det var en hel del snygga mål också. Så att starkt naturligtvis och vända tillbaka. Robert Rosén fick kvar på målskyttet och lite sådär. Så att det är alltid någon som hittar någon väg att i Växjö som har Dan just då och som kan se till att de får sina poäng med sig.
De hade ju ett ganska stort övertag Växjö hela matchen där. Adam Åhman kanske inte hade den bästa hjälpen där och så. De sköt ju bara 15 skott på den här matchen, HV71, så det var väl rättvist att Växjö fick vinna. Men det är ju häftigt, för att det är ju ett Smålandsderby. Växjö är ju storebror i Småland nu och bevisar ju det liksom lite med eftertryck den här säsongen. Lukas Bengtsson fick avgöra. Hur gick det avgörande till? Såg du det, Abris, eller? Nej. Fascinerande hur många backar den här säsongen i alla fall som gör väldigt många poäng och producerar, speciellt i spel 3-3. Det verkar som att de har hittat en taktik där att komma som lite släpande bakom.
Ja, det är en av Växjö styrkor i spelet, tycker jag, just det här att man har tagit ett steg till med att involvera backarna. Man är väldigt rörliga i anfallszonen och backar som fyller på i anfallen, och det är inte de ensamma om, men man har ju verkligen satt det i system, och det blir ju naturligtvis lättare när du har spelskickliga backar som du kan använda i det offensiva spelet.
Rose sa ju, Växjö är ju storebror numera i Småland, kan man väl säga. Kommer de någonsin liksom få den statusen bland gemene man? Det känns som att Växjö alltid är liksom man pratar inte jättemycket om Växjö även om de går bra liksom.
Växjö kanske är hur långt ifrån Växjö kommer du ifrån förresten?
Två timmar, en och en halv timmar kanske.
Ja, det är så långt, ja, precis. Man blir lite dålig på geografin där nere. Nej, men alltså Växjö för mig har ju varit då en fotbollsstad som har fått ett hockeylag och gjorde en oerhört fantastisk resa. Det var väl en vadslagning i samband med någon kräftskiva där, säkert sent på morgontimmarna, där man bestämdes för att nu ska hockeyn i Växjö blomma och vi ska ta oss upp till högsta serien. Och det här gjorde man på några år. Samtidigt som man går upp så får man nya arenan och samarbetet Samhallam. Henrik Eversson går kanon. Men HV71 är ju nummer ett i Småland och kommer ju vara så över tid också. Det handlar nog att man måste skaffa profiler som är liksom rotade och kommer från Växjö. Att barnen i Växjö får liksom hemma idoler, typ Robert Rosén, ännu fler sådana. Och att man fortsätter att gå bra. Man kan ju inte göra något annat än vad man gör nu. Man är ju ett av Sveriges två bästa hockeylag. Och man spöar Storebro HV71. Det är ju bara att fortsätta göra så här. Och till slut så blir man ju... Nu är man kanske största sporten i Växjö. Innebandyn är ju stor. Fotbollen är ju stor. Trots att Öster inte spelar i högsta serien. Men det är bara att fortsätta att gnugga på. Och ha en bra juniorutveckling också. Så att man får liksom egna profiler som kan pryda affischerna på stan.
Vad tyckte du om tifot då, Thomas? Han du med och se det? Det har varit en hel del reaktioner på det.
Ja, en del säger plast och sådär. Man har gjort en liten Jönssonliga där på stora vepor på ståplats. jag gillar ju sånt där. Jag fastnar ju alltid, mina ögon blir alltid sådär. Men alltså, det blir ju alltid någonting som Lakers gör, Växjö Lakers då, att de kallas för fakers och plast och sådär. Men jag tycker att det var lite coolt. Och sen så gillar de ju lekt med Jönssonligan då, klassiska filmen då. Och Jürgen Jönsson hade väl olika Jönssonligor i Färjestad. Och nu har han ju liksom en trio där i båset som gör det väldigt bra. Nej, men jag tyckte det var coolt. Eller var, blir det inte så, Abris, att alltid något när Växjö gör någonting, då säger man plast.
Ja, till viss del. Men det här med att Jönssonligan har olika uppsättningar. Men är det inte för mig, är det ju Nordström, Jönsson, Prästberg. Det är ju Jönssonligan liksom. Det är ju nästan så här, vad heter det? Kulturmärkt i min värld.
Det är varumärkt.
Du känner inte så.
Nej,
ja, men lite så.
Jag smålog lite åt alla, för jag tyckte att det var lite coolt gjort. Så kände jag.
Jag är lite svårt att se om man liksom, om man inte riktigt hade koll på den, eller om man försökte göra sig liksom lite, köra lite humor där och köra Jönssonligan. Det var väl det, tror jag, som många hade problem med. Om det här nu var liksom ett allvarligt försök att sälja in Jönssonligan som den här nya då med Fredrik Hellgren och Niklas Ram, som kanske inte är de mest kända utanför Växjö på det sättet, och liksom att det var liksom Jönssonligan, eller om man helt enkelt bara ville vara lite skön och ha lite humor där. Jag tror att många hade svårt att känna hur
jag får en känsla liksom? Jag får en känsla att allt Växjö gör blir lite hånat av klubbar som har en annan kultur på ståplats och sittplats. Kommer man till Växjö, du har ju varit många gånger, det är räkbomber uppe på loungeplanerna, det är liksom lite hotellstuk när man går runt där. Det är en hockeyarena som sticker ut och vänder sig till en annorlunda hockeypublik. De har en ståplats som är engagerade i line-up och sådär. Men man har också, man ser på sina kunder eller hockeygäster på ett annat sätt som man inte ser i Stockholm eller Luleå eller Färjestad eller Frölunda. Det är lite mer VIP i Växjö. Det är lite övre, känns det som där. Och det kanske många har lite svårt för. Så jag tycker jag bara kul när man försöker. Jag har inga problem med att man lånar ordet Jönssonligan. Det är, Jürgen Jönsson har gjort någonting väldigt bra där i Växjö. Och då kan man väl hylla honom och låna lite det där klassiska uttrycket. Och Jönssonligan egentligen, om ni kan er historik med filmerna där, så var ju de väldigt många olika konstellationer också. Dynamitharre var väl i alla fall två stycken olika personer som spelade. Och sådär. Så att då, Jönssonligan behöver ju inte bara vara samma personer hela tiden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi kan gå vidare lite till de som hade en riktigt bra vecka förra veckan var ju Rögle. De har ju tagit sig ur liksom värsta krisstämpeln nu, skulle jag säga. Vad säger ni?
Ja, men enda laget som spelade två matcher förra veckan och tog två segrar och fortsatte vara starkt på hemmaplan efter en liten minidipp där. När jag hyllade dem som mest med deras hemmaspel så blev det givetvis en dipp. Men nu hittar de ju hemmaspåret igen. Och nej, men Rögle har ju haft en bra vecka, absolut. Och det känns väl som att det börjar hända lite grejer där. Jag tycker väl att de ser mer harmoniskt ut framför allt. Det som sticker ut mest från matchen mot Frölunda igår är väl ändå Cam Abbotts häftiga coachklädsel i båset. Jag vet inte om ni såg det. Han såg ut som en från Sopranos typ eller något sånt här i båset där. Med lite sån där gammal gangsterklädsel och basker och sån här figur och grejer. Så att det tyckte jag var coolt. Rögle fyllde 90 år, så det var lite sån här retro-variant där. Och passade man på.
Ja. Matchtröjorna, Peaky Blinders kan man kalla det lite för det, va?
Ja.
Jag tyckte matchtröjorna var skitsnygga. Jag tror Rögle mådde bra av att få åka ur Champions Hockey League. andas ut, få lite mer träningsdagar. Fick en perfekt omstart, om man ska kalla det för, när man dunkade på Timrå ganska rejält. Och lite självförtroende, lite glädje och så vidare. Så att jag tror inte vi behöver oroa oss för att Rögle spelar något negativt kval i vår.
Nej, det kommer de inte att göra. Sen vet jag inte om det kommer att räcka liksom att man blir det här topp 4 eller topp 6-laget. Det vet jag inte än. Men det har jag inte fått riktigt svar på än från Rögle, var man står någonstans. Men jag har 5 segrar nu på de 8 senaste. Så att det är ju ett lag i rätt bra balans. Och då förlorar man väl Skellefteå och Växjö här för mig bland de här 8 också. Som de flesta förlorar mot. Så att Adam Tambellini vaknar till igen. Spelar på en kant numera. Och det syns ju ganska tydligt att han trivs bättre där. Och så att det känns lite mera harmoniskt där, och det är nog viktigt också att Cam Abbott hittar en balans i sitt ledarskap, tror jag. Jag vet att det var problematik första hösten när han hade dem, att det var lite för burdust och lite så, och jag känner att han inte riktigt har varit i balans. Han har varit pressad den här hösten för att han har känt att han inte får ihop laget riktigt, och att han inte kanske har haft ett tillräckligt bra lag heller, så att det har blivit frustration som har gått ut över fokus, tror jag, och att fokusera på det han ska göra. Men det känns lite försiktigt som det är på rätt väg i Ängelholm.
Om vi stannar till där vid torsdagsmatchen som var. Jag tycker det är lite kul, för vi har ändå hyllat Timrå ganska mycket i podden hittills, att de är kul att titta på, lite så underdog favoritlag nästan. De är ju dock inte riktigt på topp just nu, Timrå. Det har gått ganska kast för dem på senaste. Har det vänt lite där?
Ja, det är väl jag som har hyllat dem mest, va? Så att det är väl...
Ja, det är du. Ja, jag vill inte peka ut
nej,
dem bara.
Nej, du är väldigt så diplomatisk där. Nej, men det är ju... Jag har ju stått och gjort vågen här lite stundtals i podden och i värsta paneler och sådär. Så att... Och det skulle jag väl inte ha gjort då. För nu har det väl vänt lite grann. Nej, men det är väl så att det är väl... De flesta lag har ju svackor under säsong, och det är klart att Timrå har väl kanske gått lite över, eller har gått över förväntan, och nu kommer det en liten dipp, och det blir för sig inget konstigt med det. Men det är klart att man har inte råd med för djupa dippar om man ska vara med och slåss om topp 6-platser, och det är väl Timrås utmaning nu att försöka hitta tillbaka till vinnarspår. Jag tycker det är många som... Det är ju, många av de här toppspelarna har inte levererat nu på slutet. Dahlén, Lander, Emil Pettersson och så vidare. Det har ju varit ganska, man skjuter ju väldigt lite in i sektorn också. Jag var inne och tittade på det, och det är bara HV som skjuter färre skott. Så man har ju inte skapat jättemycket heller. Inte släppt in vansinnigt mycket mål, 17 mål på de här 5 matcherna. Men man gör väldigt lite, man har snittat under 2 mål, eller strax över 2 mål per match. Och då blir det svårt att vinna. Så att de behöver få fart igen i spelet. Få fart igen på offensiven. Och lite bättre målvaktsspel också.
Det är väl det jag försökte komma till. Att man har ju Rautso och Jakob Johansson där. Och Rautso, som jag har förstått, det blir väl inte kvar nästa år. Och börjar ju också bli till på ålderns höst. Man kanske ska kika på om man ska försöka stärka upp där med någon målvakt innan 15 februari. Och så. Det är lite väl många insläppta mål sista matchen här. Men med Timrå överlag, de måste ju vara nöjda med det. De är ju som någon typ av nykomlingar. Man är ju inte nykomling längre så som det var förut. Man höll sig kvar via kval mot Djurgården där. Men man måste ju spela SHL under några säsonger till för att bli ett etablerat SHL-lag. Och att de, alla som håller på Timrå, tror jag egentligen, om de lutas tillbaka och andas ut, är väl jättenöjda att man ligger så högt upp i serien som man gör.
Och sen är det ju så, liksom, man har Leksand, Luleå och Rögle bakom, så det är ju inte så att de här tre lagen tokimponerar heller, om man känner att oj, de kommer bara blåsa på. Så att det... Nej, jag tror att de har bra chans att hänga sig kvar där, om man nu inte, den här svackan blir alldeles för lång. Sen fick vi en liten nyhet, men de gick ut med det nu, Timrå, vi kan väl ta upp det på en gång. Alldeles innan programmet börjar spelas in här, att Jakob Blomqvist då lämnar Timrå och flyttar hem till Gävle och Brynäs igen. Det var ju, jag har ju surrats en del om det, men jag trodde väl kanske ändå att han skulle fullfölja säsongen där.
Vi vet ju inte riktigt om det är familjeskäl eller om det är sportsliga skäl eller om det är en önskan från Jacke att få komma hem, eller man vet ju inte riktigt vad som ligger bakom ännu i alla fall. Jag har inte lyckats sätta mig in i det i alla fall.
Nej, och han var ju bildade ju en fruktad fjärde line där med Johan Alsen bland annat då, som var sportchef för Brynäs när Brynäs vann likt SM-final ska jag säga. Och nu får Alsen plocka hem Blomqvist då, till laget där. Han har väl fått en allt mindre roll också uppe i Timrå. Det är en ny sportchef där uppe i Timrå och det är lite nytt styre. Och det är klart att det påverkar ju också vilka spelare man satsar på så där. Jakob Stenqvist har väl hamnat lite skymundan här nu också. Man plockar in ny finländsk back, ytterligare en finländsk back. Så att Jakob har ju snittat 7.31 här sista matchen och så där var det lite in och ut. Så att ja, det kanske kändes som en bra lösning för båda parter.
Mm. Ska vi skjuta in lite på värmningsveckan som har varit nu när vi ändå började prata om det? För det har ändå hänt lite, det har ju småputtrat lite skulle jag vilja säga.
Ja, jag är så jäkla avundsjuk på HV. Jag vet, det känns som att man skulle vilja vara sån här som man hade hur mycket pengar som helst. Bara att man kunde bara, det spelar ingen roll vad det kostar. Vi bara plockar in. Lite så känns det ju. Sen vet jag också att det har försvunnit ut någon spelare åt andra hållet också. Men det känns ju inte direkt som att det är något. De har ju inte värvat på den nedre hyllan när det gäller ekonomi heller. Om man tittar på La Legia som hade ett jättekontrakt i Timrå på Lench som inte är super men alltså ändå relativt dyr, och så tar man in Nick Shore och Kaski nu då från schweiziska ligan där importer har bra betalt, så att det är jag var lite nyfiken på att se deras spelarbudget efter säsongen faktiskt.
Vi pratar med många sportchefer och idrottsagenter Abris, och alla säger det, marknaden är så tom, och då alltså Nubben här på 2 månader plockat in La Legia, Radan Lench, Niklas Hjalmarsson, Nick Shore och Oliver Kaski. Alltså man har plockat in 3 backar som egentligen skulle kunna vara typ första backar i de flesta lag. Han är väldigt bra på att ha kontakter med idrottsagenter, Nubben, och han är snabb. Han hugger som en kobra när det ges chansen. Och sen måste han ju ha, det var ju samma sak när det var i Frölunda. Han måste ju ha en stor alltså, kassakista och ösur. Problemet är ju att HV är ju fortfarande ett krislag. Det är långt ifrån lugn och ro då. Och skulle man åka ur eller hamna ett negativt kval när man har gjort allt det här, när man har det här, ja, superlaget kanske är fel benämning, då blir ju fallet stort. För då har man ju på något sätt, man har haft alla verktyg men inte fått i spiken. Då är det ju något jättefel i hela. Alltså skulle Oskarshamn hamna ett negativt kval så fattar man ju lite det. För det är ju på något sätt ett lag som inte hunnit bli SHL-etablerade och kanske inte alls har den här plånboken som Nubben har. Då blir det ju svårare att konkurrera om spelare. Men HV har ju precis allt som finns men ändå inte få ihop det.
Nej, och sen, det brukar ju inte vara någon framgångsformel och trycka in en massa nya spelare. Till viss del behöver man ju kanske förändra laget lite grann. Jag minns ju när de åkte ur där också den säsongen med allt de här de plockade in då. Det var Matt Donovan och det var den här Jordan Murray och det var Ilomäki från Luleå. Man tog in Ryan Stowa som knappt orkade åka skridskor och sådana saker. Det var ju inte så att det var liksom, det blev ju inte så mycket bättre. Men det är klart, värvar man tillräckligt med spets så kanske man ändå blir ett bättre lag. Jag tror att vi känner att den här säsongen får kosta vad det kostar vill. Vi ska bara vara kvar i SHL. Och man måste ju som sagt, ja, det är ju imponerande på den marknaden och få loss de spelarna. Men det är som du säger, mycket pengar och snabba beslutsvägar tror jag ligger bakom att de har kommit dit de har gjort.
Kaski är för mig också en alltså jätteförstärkning. Han spelade ju storlaget Omsk, gick otroligt långt i slutspelet här för något år. Han dunkade in 34 och 33 poäng som back då, de här 2 säsongerna i KHL. Och nu, jag kan gissa att väldigt många lag, ja, i Tyskland och Schweiz, kanske även i KHL, i Finland och i Sverige vill jag ha honom. Och då väljer han att gå till det laget som har väldigt stor press på sig. Och det enda de krigar om, det är kanske att undvika ett negativt kval. Det är kanske det rimliga de målsättning de kan ha den säsongen. Det är lite fascinerande hur man väljer att gå till HV71. Givetvis finns ju pengar som en stor faktor. Han fick mest pengar där. Men undrar du om det räcker som incitament när man är en elitidrottsman att jag går till det här laget för att få mest pengar där. Hur tänker man då i gruppen? Hur tänker man i omklädningsrummet? Och hur motiverar det? För man vill ju vinna någonting som idrottsman. Inte bara att inte åka ur.
Ja, nej, precis. Så lite intressant kuriosa med Oliver Kaski. Han har ju en pappa som heter Olli som faktiskt gjorde en säsong i Färjestad på 90-talet. Det visste ni inte om kanske, men det kan jag tala om.
Nej.
Nej. Nej. Olli och Oliver. Pappan. Ja, nej, men det är väl pengar. Man har väl en tanke på att ja, men jag har ju det här kontraktet den här säsongen, så här mycket pengar kommer jag tjäna. Och det är klart att ska man då bryta ett kontrakt med en klubb, så vill man ju komma till en klubb som är beredd att liksom stå för den mellanskillnaden som är. Och det, i det här fallet kanske han kanske var för dyr, för andra svenska klubbar kanske tyckte att han var för dyr, helt enkelt. Eller så har ju Norberg väldigt bra kontakt med agenten där och kanske fick lite första kink på den här killen. Han kanske aldrig kom ut på marknaden heller i SHL. Det kan ju vara så, om man har bra relationer, så kan det ju vara att man får lite gräddfil kanske i såna här gånger.
Man har ju haft ganska lyckade finska värmningar genom åren också i HV71 där med Kari Eloranta och Voutalainen, och han lyckades också upp i Timrå, vår vän Kent Norberg, med Rico Hall, Timo Persson och Kiprosov och så vidare. Så att han har nog, kollar man på hans favoriter i hans telefonbok, så är det nog många finska agenter som ligger inlagt på den listan.
Mm, hur långa kontrakt är det de har skrivit där med HV?
Jag för mig att det var säsongen ut. Men jag ska ta och titta. Kaski har nästa säsong också. Sorry. Ja, Nick Shore har den här säsongen.
Och det kan ju vara så att Kaski fick ett väldigt bra, alltså, tvåårslösning. Hänger ni med? Och sen är det ju då förmålet för finska hockeyspel att inte åka hem av skatteskäl. Det vill säga att vara skattskriven utomlands ett tag till. För hade han kanske åkt hem till Esset eller Pelicans eller vad han känner sig trygg i Finland, då han får skatta väldigt mycket också på hans lön. Och då är det bättre att hålla sig utomlands ett tag till och slippa betala in för mycket till skattmasen.
Och det har vi sett exempel på med Petrus Palme till exempel, som fick nästa år i Linköping också. Vi har ju Laledja som har 2 år till i HV och så vidare. Så att det är oftast, så sitter det ihop med en helhetslösning.
Mm. Man får en ganska fin sign-on utbetald kanske när man är utomlands, som ska täcka en grunden i ett tvåårskontrakt.
Mm, en annan grej som... Eller inte, jag hajade inte till, för jag blev inte överraskad. Men att Karlqvist förlänger med Oskarshamn. Jag frågar mig alltid hela tiden. Är inte Karlqvist lite för bra för Oskarshamn? Är det en jättekonstig grej att fråga? Liksom?
Nej. Många andra spelare, Vax, Verenov, vi har de här Somela och de här Voxanen som är så bra där nere nu, de är ju förmodligen på väg bort för att de tycker att de vill ta nästa steg. Jag känner Karlqvist lite dåligt, men jag får en känsla av, och det är bara min känsla, att han är väldigt tacksam för att han fått den här. Hans hockeykarriär har gått från att ha varit väldigt bra i hockeyallsvenskan, levererat i Modo, till att bli en SHL-stjärna. Och det är ju på grund av att Oskarshamn har trott på honom. Philander har spelat honom som man ska spela Patrik Karlqvist. Och jag kan få en känsla att han känner sig en tacksamhetsskuld till Oskarshamn. Att, nej, men ni har sett till att jag kommit hit idag. Då vill jag vara den här klubben trogen. Sen fick han ju väldigt bra lösning och väldigt bra värde på kontraktet. Och en trygghet, det vill säga, vad skrev du, Abris? 18 miljoner där.
Ja, plus lite bonusar och grejer som kommer att falla in också. Så det är ett av de tyngsta kontrakten i SHL så här långt. Vi kommer nog få se fler tunga kontrakt här framöver när det nya TV-avtalet tickar in och så vidare. Så att, men ja, nej, den kan nog vara värt en 20 miljoner säkert, det här kontraktet.
Ja. Så att då är ju han klar, om du förstår vad jag menar. Han kan bygga hus i Oskarshamn och göra vad han vill och sådär. Men hade det varit för några år sedan, så hade han säkert varit sugen att testa KHL. Men i år så är ju väldigt få svenskar sugna på att testa KHL och så. Och då kanske lika bra att stanna i Sverige. Jag har ingen aning hur hans familjesituation ser ut och sådär. Men kul att Oskarshamn också lyckas behålla en stjärna. För det känns som att när man blivit bra Oskarshamn så lämnar man och drar vidare. Cooper, Verneau, Rosdahl. Jag menar, de tappar ju liksom alltid sin första kedja, känns det som. Så att det här är ju nästan första signingen på en stjärna som de lyckas behålla. Så det är ju roligt för Fröberg och Philander.
Mm, kanske det de behöver.
Jag tror det är mycket som Thomas är inne på. Att han, dels naturligtvis att man känner att det är Oskarshamn man har fått chansen och där man har slagit igenom. Sen alla spelare är ju lite beroende av att må bra för att prestera. Jag tror Patrik Karlqvist ligger ganska högt upp på den skalan över att, liksom, att värdesätter väldigt mycket av att han känner sig trygg, trivs, får en roll han vill ha och är liksom också lite stjärnan där. Va? Och det tror jag spelar in väldigt mycket också. Vi ska ju minnas att han alltså, åker över till Sport, som är ett lag på nedre halvan i finländska ligan där ganska spelare med ganska låg poängproduktion i SHL i den ligan kan producera toppnivå va? Och gör inte en poäng på 8 matcher och åker därifrån liksom. Och
ja, Glade tog väl båten över viken där och
den där kampanjen där. Den berömda kampanjen, ja, precis. Så att det tror jag spelar väldigt mycket in i hans beslut, att han känner sig trygg, han mår bra där. Och sen är det ju också så, skulle inte Oskarshamn klara sig kvar, ja, då bryts ju kontraktet och då får han gå till en annan SHL-klubb då, eller så. Jag trodde väl kanske han skulle testa lyckan i Schweiz kanske, men samtidigt tror jag att jag tror att det spelar in också det här. Han har testat i Finland, han tycker inte det funkar där, han vet hur viktigt det är att han är på ett ställe där han verkligen får spela sitt spel, och det är han ju verkligen nu.
Så ni att Adam Malmqvist fick sparken från KHL här?
Är det helt klart nu?
Ja, som jag har förstått det så är det klart.
Ja.
Tror ni att en svensk klubb kommer ta honom?
Nej, tror jag inte.
Vågar man ta i dem som har varit i KL?
Man jag ser direkt på sociala medier att många är direkt ganska starka att han ska inte till vår klubb ungefär. Och HV är ju en ganska naturlig lösning. Nu har väl de ganska fullt på backsidan. Fast en Adam Malmqvist, som jag minns honom för massa år sedan, var fantastiskt duktig när han dansade på blå linjen där. Men de blir som lite brännmärkta blir de. Och med all rätt också. Han signerade ju väldigt sent i KHL, som jag har förstått i alla fall. Och då kan man ju se det som att det är blodspengar man har varit ute efter.
Ja, nej. Sen är det väl inte så vanligt att KHL-svenskar kommer hem. Och det brukar väl vara i februari i så fall tidigast. Det är ju lite skattelösningar. Så även under normala omständigheter så är det ju inte så vanligt att de kommer till Sverige, och jag tycker inte man ska skriva något kontrakt med spelare som framförallt inte med spelare som sent har skrivit på ett KL-kontrakt.
Nej.
Och jag tror inte att någon kommer att göra det heller. Någon sorts anständighet ska det väl vara även i en svensk hockeyliga.
De har ju värvat, fått in 3 bra backar också i Hjalmarsson och Laledje och Kaski nu, så att jag menar det, nu måste det väl vara ett stopp också.
Jag tycker det, va? Jag tycker så jag.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi ska gå vidare till något som jag hittade på tidigare idag. Jag tänkte att vi skulle utse lite julawards här med Hockeystudion, men innan dess så tänkte jag bara kolla, för vi har gått igenom lite värvningar nu och lite under omgången som har gått. Är det någonting som ni fastnade extra vid förra veckan som vi inte har pratat om än?
Det är ju HV71 som bara kör, men det har vi ju redan gått igenom. Och jag tror att många tittar på HV71 också och tycker att rätt åt dem om de skulle falla dit igen nu när de har öst ut så mycket pengar på spelare och skickar Davidsson till Tappara, Elvenäs ut från laget och så vidare. Man kör ju bara, man rockar loss totalt, som jag har, det var länge sedan jag såg ett lag göra det, men det är att man har bestämt sig till vilket pris och vad som än krävs, vi ska hålla oss kvar.
Nej, och vad det värvningar det handlar om, så det är ju, Axel Rindell blir ju lite spännande att se Timrå, spelskicklig back. Så får vi se vad Kevin Roy, säger man Kevin Roy Thomas eller säger man Kevin Roy?
Roy är väl från fransk, franska delen av Kanada, men jag och spelaruttal, jag har ju så svårt för nummer 21 i Leksand där. Ni får hjälpa mig, hur heter han? Vad heter han?
Nej, säg först då.
Kom igen. Nej, men nu låser
John,
jag sig för mig.
John.
John Keenwell.
Quenwell. Tror jag.
Jag börjar säga Q, det får räcka. Mr. Q.
Det tycker jag räcker.
Jag gjorde en spaning med honom förresten, Mr. Q där. Jag tror att han kommer vara kvar i Leksand en längre tid. Han var faktiskt och köpte massvis med ved från granngården i Leksand här. Och det innebär ju att han inte har några planer på att lämna Leksand på ett tag i alla fall. Han måste elda upp veden.
Ja, verkligen. Köper man ved? Och det, ja, det, alltså, man, jag trodde att man beställde ved från någon sån här när man bodde i Leksand typ. Men man
och det var väldigt dyr ved. Så jag tänkte att jag skulle ge en råd. Det finns andra ställen man kan köpa ved på. Men han gick och köpte småsäckar för väldigt många kronor. Och det var ganska många säckar också. Så att då tänkte jag på att han vill ha värme och han har inga planer på att flytta just nu. Nej. I alla fall.
Ja, en bra spaning.
Det är exakt sådana här spaningar som vi vill ha, känner jag. Vedspaningar från Leksand. Okej, men då inga ord där om Kevin Roy. Det var ingenting annat ni ville säga.
Jag har gjort en del poäng i AHL. Sen är man väl alltid lite fundersam på spelare som inte har spelat under hela hösten. Och det är väl Brynäs också i och med att man skriver tre matcher tror jag han ska spela någonting som provkontrakt till att börja med. Så att det blir intressant där att se vad de har för garanti på att få förlänga med honom om man gör det bra. Tänk om man skulle göra jättesuccé här i tre matcher. Och så kommer Växjö bara säga, fan, den där killen kan ju spela hockey. Vi tar han liksom och bjuder över han. Då har Brynäs liksom tagit hit han och bjudit upp han. Men det kan finnas en sån. Det är möjligt att de har någon första kink på honom om man vill fortsätta i SHL.
Är det inte jättetufft att komma till SHL nu? Alla är igång varva. Det är stor rink. Hur sjutton och han ska kunna leverera? Vi såg ju hur Louis Eriksson såg ut och sådär. Det är inte lätt att bara kliva in i SHL och leverera.
Nej, jag håller med dig.
Jag har sett Marek Hrivík, när jag sett han ser ut hela hösten. Alltså det krävs mycket för att få tryggheten att komma in i kugghjulen i SHL.
Okej, vi går vidare till Hockeystudion Jul Awards 2022. Som vi alla vet så brukar ju SHL dela ut SHL Awards under våren sen när hela säsongen är över. Men jag tänkte att vi gör ett litet mellanstopp här nu inför jul och delar ut lite awards, lite julklappar till spelarna. De som förtjänar det. Vi hade kunnat göra en flop awards också. Det hade varit lite on brand för den här podden egentligen. Men det kan vi ju spara i så fall till nästa.
Ja, vi körde ju flop 5:an förra veckan, så att det får väl räcka med elaketerna nu när det är jul, va?
Det tänker jag också. Vi är snälla nu, det är jul. Vi pratar bra saker. Men jag tänker vi kan väl börja att dela ut årets målvakt. Vi börjar längst bak, tänker jag. Jag vet inte vem som vill hugga. Ni får välja.
Nej, men jag kan väl börja där. Och det är väl... jag vet inte om vi ska prata om det senare, men Joel Lassinantti där tog sin 45:e nolla här och blev lika stor som Stefan Liv då, den legendariska målvakten som alltid finns med oss på något sätt. Och han är ju relativt ung, så han kommer ju ta många nollor då. Han har gjort det bra, Luleå kanske inte levererat, men jag valde som årets målvakt Linus Söderström då. Tycker det är kul att han har studsat tillbaka. Han har bara förlorat 2 matcher den säsongen. Kanske inte spelar lika många matcher som en del andra. Men gör det bra i en vinstmaskin.
Ja, nej, jag kan bara instämma. Jag hade precis samma namn, samma motivering och samma ord om Lassinantti egentligen. Så att det är där med 11. Stått 13 matcher, vunnit 11 av dem. Säger en hel del. 95 med räddningsprocent. Jag tycker sättet han spelar på har ju varit också otroligt imponerande. Så att för mig är han... Nu får Lassinantti tyvärr stå tillbaka den här gången då. Men nej, jag håller med Thomas till 100.
Om vi rör oss vidare i laget till årets back då?
Thomas kan få börja där också.
Det är tråkigt att man tagit samma, men det finns ju en risk för det då. Jag tog ju Podas där i Skellefteå. Både för poängen, men jag älskar han uttalar sig i och uttrycker sig i intervjuer. Jag älskar han spela på isen. Det är som en liksom liten busig pojke där som bara leker hockey. Hoppas hans poängproduktion håller i sig hela säsongen, att han får vara skadefri. Då kan han vara upp och tangera på rekordnivåer där för en back.
Ja, det tråkiga svaret är att jag har samma, men jag kan ju inte ändra mig bara för att Thomas har det. Men vi kommer nog att skilja oss åt här lite framöver. Jag tycker väl också att Pudas är den som sett över hela hösten har imponerat mest, även om Joel Persson, Lukas Bengtsson, Theodor Lennström naturligtvis när länge var med och sådär. Men nej, Pudas blir nummer ett för mig också. Vi ska inte krångla till det onödan här.
Jag undrar ju varför han fått det att stämma. Jag tror att det är det vi var inne med Carlqvist, att han trivs så väldigt bra med sitt familjeliv. Mm. Med att vara i Skellefteå, vara hemma. Ja, du vet att allting har bara liksom landat med honom.
Håller med. Jag tror också att det handlar mycket om det. Han var ju också i vägen sväng till Finland och det gick väl, ja, gick inte jättedåligt. Men han trivdes inte, familjen trivdes inte, och då finns det mycket annat som är viktigare, och spelar väl relativt underbetald också i Skellefteå sett till vad han levererar. Han skrev ju på, jag vet inte, det var 3 år han skrev med Skellefteå där någonting. Och kom ju hem lite med svansen mellan benen, eller ville hem i alla fall tidigare. Så han hade väl inget superförhandlingsläge, men nu är ju en back som ska ligga på 300 000 i månaden.
Och har ingen out också, om man ska vara liksom sådär att prata lite om hur det funkar. Det. Men det är också, han gjorde ju det här valet att kom hem, ge mig trygghet. Då kanske han får förlora lite i plånboken för det också. Eller vad säger ni, om en spelare är så här bra, ska man vara schysst då som klubb och skriva om kontraktet? Men det skulle ju gälla åt andra hållet, om en spelare viker ner sig och har ett 5-årskontrakt och är liksom inte alls så bra som man har tänkt sig. Har klubben rätt då, och åt andra hållet skriva om kontraktet?
Jag tänker väl att man skulle kunna förlänga kontraktet och så sätt gradera upp det. Vi kan vara beredda att höja din lön nu de här 2 säsongerna som är kvar, men då vill vi också att du skriver på för ytterligare 2 år. Man gör en sån lösning då. Att gradera upp det bara så här rakt av, det är ju inte bara. Då skulle man ju kunna, som du säger, då kan man ju vända på det och säga att då tar vi och sänker din lön på ditt nuvarande kontrakt för att du inte presterar tillräckligt bra. Men att man kan göra en sån lösning kanske då, att man förlänger med 2 år till och graderar upp hans lön, naturligtvis de 2 förlängningsåren, men även att han får högre lön de här 2 åren som han har kvar också.
Jag kommer ihåg Mats Kihlström, och nu pratar vi ju Hedenhös här, och ursäkta om ni som lyssnar på det här inte har så här, kanske jättekoll på honom. Du kommer ihåg Kihlas, va, Abris?
Oh ja, nummer 5. Ja, väldigt skicklig, ja. Högerfattad back som spelar Brynäs där ett tag, och Södertälje.
Ja. Ja, och han gjorde ju en monsterförlängning, jag tror det var med Södertälje, och fick upp sin lön. Men det här var under de här åren när det bara briserade och bara liksom blev fyrverkeri när det handlade om spelarlönerna. Så att år 1 så var han ju extremt bra betalt och var väldigt nöjd med det. Men sen så bara skenade lönerna, så att resten av det här kontraktet så var han bara mediokert betalt. Och det här var ju en av de bästa backarna vi hade. Han var given i landslaget och sådär. Så det kan ju hända väldigt mycket på lönesidan också. Och det tror jag Pudas är fallet. Vi håller på lite med att kolla lite tv-budgetar och sådär. Det kommer ju hända väldigt mycket framöver. Så att skriver man ett längre kontrakt med SHL nu, så måste man ha koll på att lönerna kan skena framöver.
Så är det. Och Kihlström och vänsterfattad, så lika bra säger det, så att jag får halva Mogårdshammar efter mig.
Han var skicklig back. Jag tänkte till
och sådär. Han har ju en son också som spelar i SHL många år, Lukas Kihlström.
Snart, om vi sitter om 10 år kommer vi säga att han har en sonson som spelar SHL också. Någonting sånt där. Så gamla säkert börjar vi bli.
Ja, det är risk för det.
Och vi går vidare till årets forward då.
Jag tyckte att den, får jag börja och raljera lite? Eller
kör!
Diskutera.
Bara
kör!
Jag tycker årets forward är väldigt svår. Oskarshamn har ju en del forward som poängmässigt sticker ut. De har ju lyckats igen få en väldigt framgångsrik första kedja. Men det är ju lite svårt det där att utse Oxenen, Carlqvist och Suomela, med tanke på att laget just nu ligger näst sist, om jag har tabellen framför mig. Så därför kan jag inte riktigt ta dem. Jag har faktiskt tagit Oscar Möller, och det är på grund av hans målproduktion och att han liksom har väl aldrig vikit ner sedan något år, men jag tror han är uppe i 16 målträffar eller fullträffar och ganska många game winning goal den här säsongen, och därför tar jag honom som årets forward.
Håller du med ja, nu denna gången i frågan?
Nej, men jag
nej, måste... jag vet ju vem du kommer ta. Du tjatar ju om samma kille uppe i Timrå hela tiden där.
Jaha, nej, Lander får faktiskt steppa upp lite till. Nu tycker jag att han kommer vara så bra på slutet här. Nej, men jag kommer köra på Somerland då. Alltså han kan ju inte hjälpa att han har dåliga lagkompisar. Det tycker jag blir fel. Hade alla levererat som han så hade de ju legat högre upp. Så att,
nej, det var, det var som Christer Abrahamsson sa en gång inför match. Kom igen nu grabbar, de har också en dålig målvakt. Ja. Det lät som det lite.
Precis, lite psykologiskt sådär för sin egen målvakt.
Mm. Ja, precis.
En klassiker. Skjut mycket grabbar, de har också en dålig målvakt. Mm. Nej, men Somela är skön. Alltså det han har gjort och det sättet han har. Jag tycker att han är ju dels en vass målskytt men en fantastisk passningsläggare inte minst. Han har en sån skön rytm tycker jag i sitt spel. Det ser så enkelt ut och han har sån hockeysens och känsla i allt han gör. Så att det är min höstens forward faktiskt. Det är synd att inte Oskarshamn får behålla honom också för att just som han har spelat.
Men det är ju det som är nackdelen för Oskarshamn. När Cooper eller Renault här gör det lite för bra. De ska ju egentligen ha spelare som gör okej, inte för bra. För då tappar de dem och så måste de hitta nya guldkorn hela tiden. Och det är det, de har ju hittat bra första femman, men bakom det så har de kanske inte liksom superlyckats med värmningarna.
Nej, jag sa om Tietje Ransson spelar som så, men hade han varit i Frölunda eller Färjestad vet du 17 om inte har blivit Schweiz ändå i och med att de har ju lite mer pengar att lägga på toppspelarna och skattesituationen ser lite annorlunda ut också, så att jag tror det har varit svårt att behålla en sån spelare oavsett klubb. Nu har de ju fått behålla poängliga tvåan med Karlqvist här, så att de har ju ändå gjort det okej, okay, men jag vet vad du menar. De här spelarna som inte är riktigt lika bra som Somerna, som andra SHL-klubbar rycker i, de har de ju svårt att få behålla.
Ja, men titta som Växjö det här året. Vi ser att de skulle in i SM-guld. Alltså, de skulle ju inte tappa sitt lag, för de har ju liksom lagom bra spelare på många platser.
Mm. Ja, men så är det ju. Men de har ju liksom tappat... Ja, när de vann med Elias Pettersson så försvann ju han, och Pontus Holmberg försvann till NHL och sådär också. Så att de tappar ju spelare åt det hållet. Men ja, vi hade i alla fall olika kandidater här.
Mm, det är spännande ändå när ni har det. Vi ska se om ni har det på nästa som är årets rookie. Vi sparar MVP till nästa.
Men vad säger du om årets rookie? Alltså, jag blir inte den lite konstig? Nej, nu säger vi liksom då att Somela liksom är kanske en av de bättre spelarna i SHL, och han är ju då ny i SHL men kan inte vinna årets rookie. Jag tycker att det blir lite snett. Det finns ju liksom ett reglement där man får inte ha spelat 30 matcher i den proffsliga eller vad det är för något, du måste ha en viss, får max vara 25 år tror jag och sådär. Det gör ju att många av de här som man kan tycka är årets nykomling i SHL aldrig kan få vinna den då, och jag hade jättesvårt att ta ut den vinnare här. Men jag tog till slut Filip Bystedt då.
Mm. Linköping. Mm. Ska spela JVM här nu. Ja, nej, men han har gjort en del poäng faktiskt. Där.
Men håller du inte med Abris att kan inte så om man är också när han får vinna det här priset? Alltså ha chans att kunna vinna det här priset?
Jo.
För då är det så här, alltså, årets rookie.
Men du har väl samma NHL kanske?
Ja, det är väl en åldersgräns i alla fall, men man struntar i att han har spelat 200 matcher i Sverige.
Ja,
ja.
Men du har ju en åldersgräns i alla fall på uppåt där. Som ja. Ja. Nej, men visst, det skulle kunna vara öppet för flera på det sättet då. Men man måste ju sätta en gräns någonstans också, så att det inte kan bli så här, typ så här Niklas Hjalmar som blir årets rookie. Det blir också konstigt liksom. Nu har jag spelat i SHL tidigare. Mm. Men alltså i princip skulle det kunna bli en 34-åring då, som kommer att bli årets rookie. Det är klart, någonstans lär man ju sätta gränsen. Sen kan man väl alltid prata om var gränsen ska gå och vilka som ska involveras. Om det ska vara utländska spelare, svenska spelare eller vad det kan vara. Men det var ingen självklar kandidat. Jag är ju lite svag för Adam Engström i Rögle faktiskt. Jag tycker att hans backspel har varit häftigt att följa här under hösten. Det var väl ingen sån här värvning när han kom från Djurgården där som man tänkte att oj, nu har ju Rögle värvat han liksom. Utan det var, man tänkte kanske J20 på honom mestadels. Men han har ju verkligen tagit för sig där. Jag tycker han har ett driv i sitt spel. Framåtlutat, det liksom, han är skicklig. Det är härligt att följa honom. Det ska bli jättekul att se honom i JVM här också.
Mm. Larmi är precis, han är 26 år. Så han faller väl för åldersstrecket också. Och att han har spelat olika proffsligor innan dess. Då. För annars har han har gjort en han har gjort det bra i Växjö den här säsongen. Ja, lite speciellt pris det där. Men jag har ingen riktigt bra lösning. Man kanske ska ha årets junior, och det finns väl också. Och sen årets nykomling, whatsoever kanske.
Mm. Det är inte en jättedum idé.
Han har rätt bra idéer ibland. Vet.
Nej, men ibland så överraskar han bara helt plötsligt där bortifrån.
Jag hade ju någon idé för några år sedan att jag tyckte att man skulle spela 4-4 i SHL. Eller testa det i alla fall. Eller testa det en säsong under en J20-säsong. Hänger med. Jag tror att det skulle bli roligare spel då. Men det var ju många. Sen hade ju Mike Helberg en idé som jag också lanserade. Det var att domarna inte skulle vara på isen, utan domarna skulle sitta på läktaren och döma, så att de inte är i vägen så mycket. Och sen har man liksom typ någon bara som släpper pucken på isen. Vad tror ni om den? Tror ni om den lösningen?
Jag tänker spontant att det skulle bli svårt om de inte är så nära situationerna. Och...
Eller en drönare som släpper pucken bara. Hänger det med liksom sådär?
Ja, vad
säger du? Sån där liten klo som typ bara med en drönare med en klo som bara släpper pucken däremellan.
Ja, problemet blir att då slåss de ju tills de ligger ner, för då är det ju ingen som kan bryta slagsmål.
Nej. Vi skulle också slippa all den här diskussionen om ifall man ska få matchstraff direkt om man var på domare eller vad det var vi hade förra veckan.
Ja, för då kan ju storbror bedöma liksom alla tyngre grejer på isen.
Det kanske är någon som viftar till drönaren där, så får de blir de avstängda för det.
Ja, precis.
Klyver drönaren med klubban.
Ja, precis.
Det är svårt att revolutionera hockeyn. Det är ju 5-5 och det är liksom, det är de här zonerna och så vidare. Det är svårt att hitta på någonting som kan göra att det blir så mycket bättre.
Om vi går vidare till årets MVP då. Ska du säga, du var ju snabb på Anton Lander där tidigare i år, Avris, men det låter som att du har ändrat dig nu. På senaste tid.
Han kan ju inte bli MVP om man inte blir årets forward.
Nej,
precis. Det går ju. Nej.
Ja, man kan väl vara viktig på det sättet alltså ändå på ett sätt. Det skulle jag kunna sänka. Men jag har faktiskt gått ifrån det lite grann. Men jag tror att Lander kommer nog att vara det ändå i slutet på säsongen. Men just nu så... den här är lite konstig kanske. Men jag skulle faktiskt sätta Theodor Lennström där. Jag tycker Färjestad är ett lag med honom och ett lag utan honom. Ett annat lag utan honom. Och han har ju inte spelat mer än hälften av matcherna och sånt där. Och det är väl kanske, kan man väl egentligen inte få MVP på. Men jag väljer Theodor Lennström. Det sättet han, anförde Färjestad på. Sättet han spelade på under den tiden han var med. Och jag tycker att det är som sagt... lite annat lag Färjestad utan honom. Så att Theodor Lennström blir min MVP.
Man får ju lite bilder också när man hör ett namn. Jag minns ju det här målet i boxplay. Han bara liksom åker igenom motståndarna liksom typ som Mario Lemieux nästan. Och då är han back och sådär och sätter sig snyggt. Det är så få som kan göra det, så att vi behöver honom tillbaka. Lite oroväckande att vara borta så länge. Men nu är det väl, det är väl inte så långt till dags för en comeback om jag förstått då. Jag tog Linus Söderström. Jag tycker målvakter ofta kan bli MVP på grund av att de, det är ju den här klyschen att de är 50% av laget. Han måste ju då bevisa och hålla i nästa säsongen att han ska vara första målvakt i Skellefteå och fortsätta leverera. Men har man bara förlorat två matcher och har spelat halva serien, då har man gjort någonting väldigt bra.
Ja, och jag tog ju olika på back då. Man kunde inte göra så egentligen då. Men jag gjorde så då. Att Pudas blir bästa back och en annan back blir MVP då. Men jag motiverar ju det som jag har sagt med att jag tycker att han spelade stor roll för Färjestad.
Mest värdefull spelare, och det är ju lite så att om de faller ihop utan det här loket, då är han ju väldigt värdefull för helheten i Färjestad.
Precis.
Skulle också hans mål vara uppe som höstens mål?
Jag har satt upp det som höstens mål. Det sa jag väl redan då, och det står jag fast vid i alla fall då. Även om jag tog bort Lander som MVP just nu då. Så det har jag väl också basunerat ut. Men årets mål var ju redan gjort, sa jag då när jag gjorde det. Så att, ja, nej, det ändrar jag inte på. Det var magi på hög nivå.
Vi har en kategori kvar där innan vi kan gå in på de här bonusgrejerna, va?
Ja, det är sant. Förlåt, jag hoppade lite framför. Vi har årets tränare såklart. Vill du ta den där, Rose?
Ja, men som vi pratade om tifot där och Växjö säsong, och man är kanske bästa laget i SHL, så är det svårt att gå förbi Jörgen Jönsson. Jag var ju ner någon match där och såg Växjö mot Malmö, och jag kommer ihåg hur han läxade upp samtliga sex spelare i de två första kedjorna där. Han, Alltså det är inte alltid att man är, om man har varit en bra hockeyspelare så behöver man inte bli en bra tränare. Jörgen är ju en av våra största vi har haft både SHL och på landslagsnivå och spelat flest landskamper och så vidare. Men han har en ork och vilja att även leverera som tränare och jag tror att han är väldigt noggrann. Det har blivit väldigt perfekt det som har hänt i Växjö med honom. Och kanske bra också att han inte är i Karlstad. Det är kanske bra att han får växa och bygga sitt ledarskap liksom utanför ja, där han är som liksom, ja, där han hänger i taket ungefär. Så Jörgen är mitt namn som årets tränare.
Ja, det är väl svårt att komma runt Jörgen på det sättet. Jag skulle vilja lyfta fram Niklas Eriksson också faktiskt som har ett Örebro på fjärde plats just nu. Han har haft en väldigt stökig höst där han liksom, ja, klubben vill inte förlänga helt enkelt med honom. Han har jobbat under väldigt konstiga förutsättningar. Han har haft mycket skador i Örebro. Jag tycker den staben där med Stefan Nyman, Niklas Eriksson och Termell då, har gjort fått ut otroligt mycket av det lag Örebro har faktiskt. Så att jag kan väl liksom lägga några ord för Niklas då, men det är väl, det är ju Jörgen det han har gjort. Det är inte så att Växjö hade ett sånt här dream team på pappret som alla sa skulle bli etta och sådär, utan det var många som trodde att Växjö skulle falla ner och ta Sam Hallam borta och hur kommer det att påverka. Så det, den prestationen han har gjort med det här laget under hösten är ju superimponerande och jag tror att han har en väldigt bra, vad ska jag säga, bra distans till hockeyn också. Det känns som att han är otroligt seriös med det han gör, men han kan också släppa det och liksom garva lite grann ibland. Och så jag tror det är en förutsättning om man ska orka i den här världen, att man inte är påkopplad hela tiden utan att man har den här på- och av-knappen.
Han jobbade ju några år med oss där på, när han jobbade för Radiosporten på hockey-VM och jag tyckte han var så oerhört avslappnad. Ja. Hela tiden. Det var jag imponerad av honom.
Ja, det är precis så jag upplever då. Jag tror att han var väldigt pressad där i Färjestad när han blev sportchef där. Det tror jag inte var något, passade något bra. Men sen när han fick ta steget ut där, bli expert, jag tror han fick en helt annan distans till det. Och har behållit lite av det där nu när han har kom in i hockeyvärlden igen. När han har varit, ja, han har varit 6-7 år nu som tränare va. Så det tror jag är en jätteviktig egenskap för honom att som gör också att han kan vara jäkligt bra och påkopplad när han väl är det.
Vi går vidare till bonusgrejerna då. Då har vi ju årets mål som vi var inne på där redan, Abris. Du har ju sagt ditt där.
Ja, jag är klar.
Ros, vill du hoppa in?
Ja, årets mål, det här är väl kanske årets framspelning, men jag såg i live där när Mark Rivik och klackade fram pucken till sig själv och en och samma rörelser passade till Carter Ashton som satte pucken i öppet mål. Det var de spelade ju Leksand, kom inte ihåg vilka de mötte. Men den framspelningen, den flög över hela världen. Så att jag ser väl liksom helhetslösningen där, assist och mål som ett där. Nu är det här liksom radio och podd och sådär. Så man vill ju att alla ska in och googla och titta på det här. Men den var häftig och man var tvungen att se den flera gånger innan man fattade. Gjorde han verkligen sådär? Det kan vara en av årets bedrifter i SHL.
Vi kan väl uppmana alla som har lyssnat på detta till att gå in och googla både Theodor Lennströms mål och Riviks passning. För båda är ju helt sjukt snygga. Vi går vidare till årets räddning.
Det låter som att jag är Linus Söderströms agent här då, men jag minns ju en räddning. Han gjorde en typ av Hasek-plock, lite halvliggande när man mötte Färjestad. Jag tror att det var Marcus Nilsson som sköt då, men den minns jag, den sticker ut i alla fall hos mig.
Det är helt sjukt det här, jag sa det precis samma. Ja. Årets räddning, Linus Ström på Marcus Nilsson, slänger sig som en fotbollsmålvakt, räddar vi bort stolpen.
Men då måste det ju vara den, eller hur?
Eller om vi har gjort dålig research på det där, eller har dåligt minne, eller har sett fel matcher eller någonting.
Två blinda höns som led varandra.
Ja, det var snygg i alla fall, det kan ingen ta ifrån oss. Så att det var, sen kan man alltid bedöma om det var någon som var vassare och sådär. Jag vet, jag såg Anders Lindbäck gjorde någon monsterräddning också i det som hette Gavlerinken tidigare. Men nej, jag fastnade för den där med Söderström. Den var häftig.
Och sen har jag lagt till en liten bonuskategori här som är årets match hittills. Om det varit någon match som ni kände det här har varit liksom.
Men för att det ska vara en årets match för mig så måste det nästan vara en lördagsmatch. Det måste vara fullsatt. Det kanske aldrig kan bli en årets match mellan Oskarshamn och Timrå om ni förstår hur jag tänker, utan du måste ha en stor lag, du måste ha stjärnor med på isen. Och jag minns att Färjestad dunkade på Frölunda ganska rejält, Skandinavium på en lördag, jag tror det blev 7-3 eller något sånt där. Och en tokförbannad Roger Rönnberg, det är också liksom en ingrediens som jag har med i liksom en årets match, att det är mycket känslor. Mm. Så jag tar av den matchen.
Var det då han drog den där storyn på presskonferensen med Johan Rylander där på GP? Om ja, det handlade om att han det laddat upp för fest och så drog man och folköl och så blev det bara tokigt allting.
Ja, jag tror det. Jag tror det. Hoppas Rylander landar i den bra och så vidare. För den kan vara lite svårt att ta kanske. Men han menar väl på det att det var tokladd och sen var det liksom en pissjummen, byxjummen folköl kanske.
Ja. Jag har ingen riktig så här match som jag har fastnat för, så jag tänker att den bästa har jag framför mig faktiskt. Men den var ju häftig på sitt sätt där i Färjestad. Frölunda Färjestad.
Väldigt poetiskt.
Har inte du varit på någon match där Brynäs har vikt ner sig fullständigt liksom, eller? Och sån där 0-5 eller 0 och sån där, eller?
Det låter inte som Brynäs har vikt ner sig fullständigt, va? Nej. Gör det? Nej. Det kanske jag har gjort. Jag vet inte om de förlorade sig mot Oskarshamn hemma med 1-5 och HV hemma 2-5 och sånt där, tror jag. Men det var inget så här som man tyckte att det var någon så här bra match. Det var ju mer
Timrå hade ju någon utklassning som stack ut också när de ledde med typ 5-0 efter en period eller någonting.
Ja, 7-0 mot Malmö. 7-0 mot Malmö ja, hade de ju det. Ja. Sen var det ju lite speciellt. Speciellt med Växjös 7-0 mot Luleå också där, va? Eller bara stod efter två perioder i alla fall.
Men det är en sån match blir ju aldrig, alltså den rockar ju inte riktigt, för den blir ju så, den är ju slut efter några minuter. Ja. Man kan ju lika gärna gå hem. Ja. Det ska ju vara lite jämnt också och lite känslor och sådär.
Mm. Men det var ju inte Skandinavium visserligen då, när Färjestad.
Nej, jag kommer inte ihåg exakt hur målen kom där.
7-3 blev det i alla fall till slut, va?
Ja. Jag vet inte om det var i tredje perioden och öppen kasse där eller vad, men jag har en känsla att det var lite fyrverkeri i alla fall länge i den matchen.
Och det var alla awards som vi hade att dela ut. Jag hade en sista grej innan vi ska stänga ner. Vi ändå har hållit på ett tag nu, hörni. Tiden flyger iväg, känner jag. Och det var om ni ville dela ut en julklapp till något lag. Vet inte om det här kategorin kommer flyga ut nu, men vi får se. Om det är något ni vill skicka med något lag inför nästa år liksom, som ett nyårslöfte.
Men jag skulle vilja ge Malmö ett hemmaspel då i så fall. En tre poängare på 14 matcher. De får ett vassare hemmaspel av mig. Mm.
Och jag kan väl ge Jonathan Pudas då en löneförhöjning, kan jag hjälpa honom med dem.
Ja, det är så.
Kanske en röstförstärkare eller ljudförstärkare till Björn Hellqvist, så att vi hör exakt vad han säger i intervjuer, för han pratar väldigt lågt. Så det kan vi köpa till honom.
Det blir perfekt. Ja, nej, men och det var allt för den här gången. Vi i Hockeystudion tar väl ett litet juluppehåll nu, så nästa vecka blir det ingen podd. Men vi är tillbaka i 2023 igen. Tack Thomas Roos, tack Hans Abrahamsson, tack alla ni som har lyssnat, och hör gärna av er med tankar, inspel, frågor, funderingar till någon av oss, och sen så syns vi igen, eller hörs igen i 2023.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.